Mordet på Esa Rano, skribent Sofie Krantz. Källor, förundersökningsprotokollet, TV3s program Insider, Expressen, Aftonbladet samt HB-webben. Vissa namn i berättelsen är utbytta. I mitten på 2012 så blir advokaten Marko Tukkanen orolig för att det kan ha hänt hans klient någonting. Han har inte dykt upp på deras avtalade möte och inte heller hört av sig via telefon. I ett ensligt beläget hus i den lilla byn Kärrbäck, bara några mil från finska gränsen, bor den då 51-åriga Esa Rano. Advokaten bestämmer sig för att åka dit och kolla om han befinner sig hemma. Det finns nämligen en viss hotbild mot klienten och han har skyddad adress. När han går på uppfarten mot det röda lilla huset så känner han direkt att någonting inte står rätt till. Han öppnar men möts av en skarp doft vilket gör att han stannar utanför. Han larmar omedelbart polis som kommer till platsen och i huset så hittas Esa liggandes på rygg i sin säng. Han är avliden. Till en början misstänker polisen inte att det ligger något brott bakom hans död och det ska dröja hela 2 veckor innan man hittar ett kulhål i Esas huvud. Först då inleder man en förundersökning gällande mord och jakten på en mördare börjar. Du lyssnar på Svenska mordhistorier om mordet på Esa Rano. Jag heter Sebastian Krantz. Esa Rano blir rikskänd redan 2008 när han råkar ut för ett mordförsök. Ända sedan 1986 så har en infekterad grannfejd pågått i den lilla byn Nedre Vojakkala som ligger cirka 1 mil utanför Haparanda. Familjen Grönfors bestående av 11 personer kommer till Sverige 1976 och bor till en början i en husvagn i Kalix. Redan då blir pappan dömd för grov misshandel med en yxa. I början av 80-talet när familjen flyttat till en annan by så är situationen så pass infekterad med skadegörelser, hot och glåpord att en grannfamilj ringer brottsofferjouren. Dess ordförande skriver då till regeringen. Dåvarande justitieminister skickar en delegation till kommunen som bekostade ett plank mellan tomterna. Det här lindrade stämningen föga. Familjen valde senare att lämna byn och flyttar då till Vojakkala. Under 90-talet så är det ett prästpar som bor i huset närmast familjen Grönfors. Bråken börjar tidigt med daglig terror under flera års tid. När det var dags för prästparet att klippa gräsmattan kom stora stenar flygandes. Detta för att familjen blev störd av ljudet från gräsklipparen. Det går så långt att en polispatrull kommer hem till prästparet varje vecka under sommartid bara för att de ska kunna klippa gräset i fred. Vid ett annat tillfälle blir det återigen bråk mellan grannarna och det slutar med att prästparet sprutar vatten på Grönforsfamiljen som blir väldigt upprörda. Så upprörda att några av dem klättrar över planket som delar av tomterna. Prästparet springer då in i sitt hus, låser alla dörrar och ringer polisen. Situationen blir till slut så ohållbar att de väljer att flytta därifrån. Dock så återvänder prästen vid ett tillfälle några månader senare för att kolla till huset och hämta prylar. Han blir då överfallen av 4 medlemmar ur familjen Grönfors och misshandlas med järnrör så grovt att han hamnar på intensiven med bland annat krossskador på armarna. I 2 månader blir han tvungen att vara sjukskriven. En av sönerna Grönfors döms till rättspsykiatrisk vård och en annan till böter för misshandel. Vi spolar framtiden 8 år. I september 2004 börjar en man boendes några 100 meter från Grönforsfamiljens gård bråka med en av sönerna vid en konfrontation. Det slutar med att han blir huggen 3 gånger i ryggen. En av hans lungor blir punkterad och fylls därför med blod. Det krävs 3 dagars intensivvård innan hans tillstånd anses som stabilt igen. Sonen Grönfors som begått gärningarna åtalas för försök till dråp samt för misshandel. Han döms till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Men det här är bara början. Det är under 2005 som Esa Rano blir inblandad i historien om den så kallade grannfejden i Vojakkala. Han bor då i ett hus tillsammans med sin fru och son och de blir grannar med familjen Grönfors. Från båda parterna börjar ett krigsliknande scenario tidigt att spåra ur. Både Esa och samtliga medlemmar i familjen kommer vid flera tillfällen att dömas för olika brott begångna emot varandra. Även i det här fallet kommer stenar flygandes och det gapas och skriks dagligen. Vid ett tillfälle skjuter någon ur familjen Grönfors på Esas hus. När polisen anländer samma natt blir samtliga 8 personer som vid tiden för händelsen som bor på gården anhållna. 7 av dem släpps dock ganska snart igen. Den här veckan så presenteras vi i samarbete med Continental Däck. Lägg märke till tystnaden. Just det här inslaget är inspelat i min bil som rullar på nya Ice Contact 3. Vinterns stora testvinnare inom dubbdäck. Och detta är alltså Continentals tystaste och säkraste dubbdäck någonsin. Förhoppningsvis så är det så tyst att du knappt ens hör det. Och det här handlar om ContiFlex Stud, som är en helt ny typ av dubb som istället för den vanliga aluminiumkroppen har ett hölje av gummi. Och det här ger dig 10% bättre grepp på is, då den flexibla gummikroppen gör att dubbstiftet av hårdmetall kan tränga djupare ner i isen. Och ljudet i kupén blir lägre på grund av gummikroppen som finns runt metallstiftet. 20% mindre vägslitage och säkrare prestanda under hela livslängden. Läs mer och hitta din återförsäljare på continental.se. Polisen gör husrannsakan men hittar aldrig något vapen och bevisen brister och det blir inget åtal. Esa sätter upp videokameror som hela tiden spelar in vad som sker i omgivningen. En sen kväll står flera ur familjen Grönfors med plakat som de skrivit mördare på. Samtidigt så skriker de: kom hit med din dotter så ska jag våldta henne. För detta döms pappan ur familjen samt 3 av barnen till böter för ofredande. Anledningen till att Esa Rano kallas för mördare av familjen är för att han sedan tidigare är dömd för dråp och misshandel i Finland. Samtliga syskon och pappa Grönfors har besöksförbud mot familjen Rano och Esa har besöksförbud mot 4 av Grönforsarna. Men det är inte bara Esa som filmat, utan han själv fångas på film av familjen Grönfors när han en ljus sommarnatt åker runt beväpnad på en skoter. En stund senare blir han skjuten i benet. En av sönerna i familjen misstänks för att ha avlossat skotten, men det går aldrig att bevisa då det skulle kunna ha varit Esas egen pistol som orsakat skottskadan i benet. Videon på en beväpnad Esa leder till att polisen gör husrannsakan hemma hos honom. Där hittar man en omfattande vapensamling som består av bland annat tårgasgranater, en magnumrevolver och en kulsprutepistol. För detta döms Esa Rano till 1 års fängelse. Efter dessa händelser så väljer familjen Rano att flytta ifrån Vojakkala. Men under ett besök i sin förra bostad för att hämta bildäck och lite kläder så blir han överfallen. Han huggs i huvudet med en yxa och misshandlas svårt. Slagen orsakar honom livshotande skador med krossat skallben, krossad näsa och krossade kindben. Hans vänstra öga skadades så svårt att det fick opereras bort. Rano hölls nedsövd i 2 veckor då han enligt sina läkare svävade mellan liv och död. Men mirakulöst nog överlever han, trots stora komplikationer. Vi kommer att lägga upp en bild på vår Facebook Svenska mordhistorier på hur Esa såg ut efter händelsen. Filmen blir nyckelbevisningen i den stora förundersökningen. Här redogör även rättsläkare i Umeå hur omfattande Esas skador var direkt efter dådet. Totalt mottog han 6 slag med vasst föremål mot huvudet. Ett av de 6 huggen med yxan träffade över höger ögonhåla, vilket medförde ett djupt jack långt in i skallbenet. Enligt läkarutlåtandet är skadorna i hans huvud mycket omfattande. När Esa undersöktes direkt efter dådet hängde hans högra öga ner på kinden och hjärnan låg vidöppen på grund av den massiva huvudskadan. 6 medlemmar åtalas tillsammans med en 67-årig vän till familjen. I förundersökningen beskriver de första poliserna vad som mötte dem när de anlände. En stund senare efter att ambulans kallats till platsen uppmärksammar polispatrullen att en bil kör upp på grannfamiljens gård. Ut ur bilen stiger pappan i familjen och en 37-årig son. Polisen beslutar att de ska tas med till polisstationen för identifiering. Sonen visade tydliga tecken på nervositet och hade dessutom ett blodliknande ämne i hårbotten. De säger att de hade varit i Finland och besökt en grav. När det gäller denna del i åtalet är körtider till gränsövergångarna klockade av utredarna. Alla männen i Vojakkala-familjen åtalas för försök till mord, alternativt medhjälp till försök till mord. Men åtalet pekar inte ut någon huvudmisstänkt. Pappan ska inte ha hållit i yxan utan uppmanat någon eller några av de 3 bröderna att hugga Esa i huvudet. Rano själv vittnar efter händelsen om att det var pappan som utdelade det första yxhugget, vilket filmsekvenserna motsäger. De manliga familjemedlemmarna åtalas trots att ingen enskild gärningsman pekas ut. Enligt åtalet har de planerat dådet, aktivt deltagit i det utövade våldet eller i vart fall främjat gärningen psykiskt. Åtalsrubriceringen lyder försök till mord, alternativt medhjälp till försök till mord för alla fyra. Pappan åtalas också för skyddande av brottsling, liksom två av hans döttrar, 40 och 41 år gamla. Även en 67-årig vän till familjen åtalas för skyddande av brottsling. Tingsrättens dom kommer den 12 december 2008 och dömer samtliga åtalade för inblandning. Sammanlagt döms de till 22 års fängelse. Domarna ändras i hovrätten som våren 2009 dömer den då 39-årige sonen till 8 års fängelse för mordförsök. Fadern i familjen och den 32-årige sonen dömdes samtidigt till 6 års fängelse för medhjälp till försök till mord. De två systrarna och familjens 67-årige vän fick i enlighet med tingsrättens föregående domar mellan 6 och 8 månaders fängelse. Trots att den 38-årige sonen i tingsrätten dömdes till 6 års fängelse frias han helt av hovrätten, som inte kunde fastställa att bevisningen knöt honom till händelsen. Men mardrömmen har bara börjat. Fyra år efter händelserna i Vojakkala så har Esa flyttat till ett litet hus beläget cirka 3 mil därifrån i den lilla byn Kärbäck. Esa har alltid haft ett stort intresse för reptiler och handlar bland annat med giftormar. Det är många som är rädda för honom och hans bekantskapskrets är mycket begränsad då han dömts för en rad olika våldsbrott ända sedan tidigt 90-tal. De få vänskaper som han har upplevdes som påtvingade från Esas sida. Han styrde och ställde och kunde vara hotfull när han inte fick som han ville. Han kunde vara oberäknelig och även få raseriutbrott från ingenstans. Detta berodde delvis på hjärnskador som han fått efter yxattacken. En månad innan sin död släpps han från sitt sista fängelsestraff. Året innan dömdes han för bland annat olaga hot och brott mot knivlagen. Detta efter att han blivit så upprörd över att hans dotter fått ett skrapsår på förskolan att han återvänder och hotar lärarna med kniv. Vid ett annat tillfälle, efter att ha skrivit en artikel med en publicerad bild på Esas hus, så får en journalist dödshot via telefon. Han lyckas spela in samtalet som senare kunde användas som bevisning. När polisen går ut med att man vid obducerandet av Esas kropp hittat en kula i bakhuvudet på honom så börjar det misstänkta mordet diskuteras fritt på forum och bloggar. De flesta verkar till en början tro att det är en självklarhet att någon av hans tidigare grannar som vid den här tiden släppts ur fängelset är skyldiga till hans död. Men så är inte fallet. Ett tips kommer nämligen in till polisen som ska leda dem i rätt riktning. Flera bilder på Esa har publicerats i diverse olika tidningar. Bland annat en där han står och håller i en kajman och bär flera smycken. Det är då som ägaren till en guldsmedsbutik känner igen smyckena och berättar att en person varit inne och försökt sälja just de här till honom. Till saken hör även att Esa var mycket stolt över de här smyckena och skulle aldrig någonsin få för sig att ge bort eller sälja dem. Tipset leder till en 23-årig man som är bekant med Esa. Han heter Jerry Sorvoja och bor i Haparanda tillsammans med sin mamma och syster. Jerry och Esa lär känna varandra när Jerry praktiserar i en djurbutik. Även han har ett stort intresse för exotiska djur. Esa börjar då hänga i djurbutiken var och varannan dag, trots att Jerry vid den här tiden bara är i 16-årsåldern. Deras kontakt utvecklas och när Esa sitter i fängelse så hjälper Jerry till att ta hand om hans giftormar. När Esa sitter inne så har han en telefon gömd i sin cell där han ringer och skickar sms till Jerry ofta. Förutom detta så skriver han även brev där han ber Jerry om att få låna hans mamma och hans syster i sexuellt syfte under sina permissioner. Detta gör Jerry arg och orolig. Han och hans familj kontaktar till och med Esas advokat vid det här tillfället. Förutom att ta hand om ormarna så hjälper Jerry även till att ta hand om Esas kajman. Den får dock bo kvar i huset i Kärrbäck. Jerry åker dit en gång i veckan för att kolla till den. Men vid sista tillfället så har det varit strömavbrott, vilket har gjort att värmen stängts av och kajmanen dör. I mars, lite drygt en månad innan Esa hittas död, så släpps han ur fängelset. Då vill han att Jerry ska hjälpa honom att köpa två apor, då han har de rätta kontakterna för detta. Det har det talats om förut, men det har alltid skjutits fram på grund av Esas trubbel med lagen. Det är meningen att de ska åka till Helsingborg tillsammans under påsken och hämta aporna. Han vill även ha Jerrys hjälp för att göra ordning ett särskilt rum i huset för de kommande husdjuren. Men det blir aldrig så. Efter omständigheterna runt Esas smycken så riktas misstankar mot Jerry. Vid samma tid så kommer polisen i kontakt med en person i hans närhet. Och denna personen väljer vi att kalla för Erik. Erik har mycket att berätta. Jerry ska nämligen ha erkänt för honom att han har skjutit Esa. Och han har också visat en bild från sin mobiltelefon som föreställer Esas döda kropp. Erik vet mycket väl vem han är. Esa har nämligen varit i bråk med Eriks föräldrar under en lång tid. Esa och pappan till Erik har tidigare haft affärer ihop. Pappan ska vara skyldig honom pengar som han inte fått. Då börjar han pressa även mamman på pengarna. Vid ett tillfälle kommer han hem till dem. De har då precis skaffat en hundvalp som Esa tar upp och slänger i marken. Alla blir rädda för honom. Vidare berättar Erik i förhör att han personligen tog kontakt med Esa 5-6 år tidigare via sms, där han skrev att han ville kvitta pappans skuld genom att tillhandahålla stöldgods i form av datorer. Erik uppger att Esa kom hem till dem och de började lasta in datorprylarna som han lovat. Värdet på prylarna går upp emot 4 000 kronor och efter det skulle skulden anses som betald. Problemet var att polisen dyker upp när de håller på att lasta in sakerna och Erik åker dit för stöld och häleri. Efter händelsen menar Esa att skulden inte är betald och den kvarstår. Vid ett annat tillfälle injicerar Esa ormgift i benet på Eriks pappa. Gift som han mjölkat ur från sina egna ormar. Han sprutar även tårgas i ansiktet på honom. Erik uppger för polisen att anledningen till att han inte tagit kontakt med dem tidigare är för att han avskydde Esa Rano och önskade honom död. Han har motiv till att mörda honom, men säger att så är inte fallet. Några veckor efter Esas död träffas Erik och Jerry på en restaurang i Haparanda. Det är då som Jerry berättar att det är han som är skyldig till Esa Ranos död och visar upp bilden på hans döda kropp. Jerry berättar vidare för Erik att han var tvungen att ta loss Esas ringar med tång efter att han skjutit honom och att några smycken blev kvar på hans kudde. Erik får mordvapnet av Jerry i trappuppgången i det hus där Jerry bor. Han mottar även kartongen med passande ammunition och ett par handskar som Jerry ska haft på sig när han har hanterat mordvapnet. De var ensamma på platsen när Erik får vapnet och ammunitionen. Erik säger att det är felaktigt det som står i tidningarna. Att Esa ska ha blivit skjuten med ett vapen med kaliber 22. Erik menar att Esa sköts med en pistol av kaliber 7,65 och säger att han känner till vart detta vapnet är gömt. Han erbjuder sig efter det aktuella förhöret att åka iväg tillsammans med polisen för att hämta vapnet. Han beskriver exakt vad för slags påse som vapnet ligger i och vad mer som finns i den. Erik berättar att innan det blev känt att Esa Rano var död hade han Facebook-kontakt med Jerry och att Jerry då erbjöd honom att också sätta en kula i Esa. Han hade skrivit, vi citerar, vi kan skjuta ett skott var. Polisen beslagtar vapnet och nu finns det inte längre någon tvekan om vem det är som ska misstänkas för mordet. Jerry delges misstanke om mord på sannolika skäl. Han förnekar all inblandning och säger att han inte ens har varit där. Men det finns ett vittne. Det finns nämligen en person som har hämtat Jerry på mordkvällen och honom kan vi kalla för Linus. Jerry ringer och frågar om Linus skulle kunna hämta honom hemma hos Esa i Kärbäck. Han vet vart det ligger någonstans de följt med tidigare när Jerry hjälpt Esa med djuren. Natten till den 9 april 2012 styr han tillsammans med en kompis mot Kärbäck och plockar upp Jerry. När de kört en stund så vill Jerry stanna och röka. Linus följer med honom ut och de stänger alla dörrar på bilen så att personen i bilen inte ska höra vad de säger. Då berättar Jerry samma sak för honom som han några veckor senare kommer att säga till Erik. Han visar även i det här fallet upp bilden. Men trots alla förhör gällande vittnesuppgifter som kommit fram så erkänner inte Jerry. Inte ens när polisen beslagtagit hans mobiltelefon och lyckats återskapa den raderade bilden på den döde Esa. Jag har inte tagit någon sån bild, säger han. Han kan inte lämna någon förklaring till varför bilden finns i hans telefon. Han kan inte heller förklara varför hans kompisar har uppgett för polisen att han sagt till dem att han dödat Esa. Utredningen går framåt och det finns mycket bevis som pekar emot att det är Jerry som är den skyldiga. Och den 10 augusti 2012 väcks åtal. Och strax därefter inleds tingsrättsförhandlingarna i Haparanda tingsrätt. Men här får allt återigen en brutal vändning. När Erik plötsligt erkänner och säger att det istället är han som mördat Esa. I de tidigare förhören med Erik så uttrycker han att han inte är ute efter att gola ner någon. Man tror att anledningen till erkännandet kan ha något med detta att göra. Att han ångrar det han berättat och inte vill framstå som en golare inför andra. Tingsrätten väljer ändå att fria Jerry Sorvoja för mordet eftersom det inte går att utesluta att det finns alternativa gärningsmän. Trots detta anser rätten att det finns en rad omständigheter som pekar på att det högst troligast är 23-åringen som är gärningsmannen. Men att det samtidigt inte kan uteslutas att någon annan person också befunnit sig på platsen. Och i själva verket varit den som utdelat de dödande skotten. Därmed ogillades åtalet. Rätten var dock inte enig. Två nämndemän hade skiljaktig mening och ansåg att Jerry skulle dömas för mord och att påföljden bör bli fängelse i 14 år. Domen överklagas och hovrätten gör en helt annan bedömning. De anser i sin tur att det är ställt bortom rimligt tvivel att det är Jerry som är den som mördat Esarano. Han döms till 15 års fängelse och kan tidigast bli villkorligt frigiven 2022. Tack för att du har lyssnat på Svenska mordhistorier. Jag heter Sebastian Krantz.